Läns- och riksnytt nummer 12 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej, hoppas du haft en bra påskhelg och vecka. Nu är vi tillbaka igen och solen med för den delen. Utanför redaktionsfönstret blommar rhododendron i rosa. Utgivningsdag för det här numret är onsdag 10 april. Som vanligt snabbast i appen och på webben. Och någon dag därefter för dig som får vänta på CD-skivan i posten. Henrik Jonsson heter jag och här är innehållet i veckans tidning. Inslag 1. För glaukompatienter finns många fördelar om man inte behöver komma in på en mottagning och mäta ögontrycket. Med tryckmätare hemma kan man ta det lite lugnare och dessutom upptäcka variation över dygnet, berättar optikern Laurence Kerat. Inslag 2. Du kan påverka syntolkningen i SVT. Det finns ingen testgrupp av synskadade som ger feedback på syntolkat utbud i Sveriges Television, men det betyder mycket att man hör av sig, säger avdelningschef Anna Zettersten, som nu bygger ut den egna syntolkningen inom företaget. Inslag 3. Vi berättar om ett nytt smart armband som både är en klocka och en pryl som pratar med din smarta telefon för att skicka och ta emot meddelanden med hjälp av vibrationer i handleden och morsekod. Både personer med dövblindhet, synskadade och seende kan ha nytta av den här. Inslag 4. Syncentralerna hjälper inte till mycket med mobilkunskaper. På sina håll runt om i landet har Synskadades riksförbund därför ordnat träffar för att öva på smart mobil och datorer. Och mer är på gång för att få fler att känna sig hemma i den digitala världen. Inslag 5. Telegram. Ung ledare med synnedsättning nomineras till att få pris av kungen. Övergrepp i daglig verksamhet i Botkyrka. Och hör om blinde Sadik som riskerade utvisas trots att han hade fast jobb på Samhall. Inslag 6, annonser och meddelanden. Och så avslutar vi med en redaktionsruta där du hör vilka vi är som gör tidningen och hur du tar kontakt med oss. Trevlig läsning! Inslag 1.
Glaukompatienter, de som har grön starr, kan mäta sitt tryck hemma med en tryckmätare som man får låna av vårdgivaren. Det finns en ny variant av den nu. Flera patienter kan av olika anledningar vilja ha koll på sitt ögontryck. Vi träffar Laurence Kerat, optiker och forskningskoordinator på Sankt Eriks ögonsjukhus.
Det är ofta patienter som kommer till sjukhuset här på Sankt Erik för att man har svårt att sänka trycket till exempel. De har ett högt tryck. Man har provat olika mediciner och sånt och får inte ner det. Då kommer de hit och sen man vill utreda, är det verkligen högt hela tiden eller hur varierar det? Det kan också vara patienter som deras synfält försämras och trycket verkar vara på en bra nivå. Då undrar man, är det verkligen så hela tiden eller finns det någonting som vi inte fångar? Och då vill man göra en tryckutredning och mäta trycket under längre tid.
Hur kan man göra en sån tryckutredning?
Det gjorde man förut på sjukhuset. Så det är ingenting som är nytt. Man har alltid velat veta mer om ögontrycket. Och det man gjorde förut, då fick patienter komma till sjukhuset under en dag. De kom tidigt på morgonen och stannade här hela tiden, hela dagen i stort sett. Och sen personalen fick mäta trycket med apprenation som är det standardmetoden på sjukhuset. Och det fick man göra upprepade gånger under dagen för att få då en tryckkurva.
När man mäter trycket med den här metoden på mottagningar behöver man bedövningsdroppar. För att apparaten som kommer i kontakt med ögat gör ont annars. Men många upplever också obehag med dropparna som kan svida.
Och då gjorde man det bara under mottagningsöppettider. Och det var ganska krävande både för patienten som fick vara på sjukhuset hela dagen och för personalen som ändå fick göra den där mätningen upprepade gånger. Så behovet har funnits. Man har gjort det också tidigare. Men det ger ändå bara information om hur trycket är mellan typ 8 på morgonen och 5 på eftermiddag. Hur är det tidigt på morgonen, sen på kvällen, andra dagar? Det visste man inte, för man kunde inte ha patienten att stanna här flera dagar till exempel. Och även över natten gjorde man inte det heller. Och nu med den där tryckmätaren som patienter kan använda själva, då kan de låna den och mäta hur mycket som helst under flera gånger om dagen. Och då får man en hel bild.
Så om man känner då att jag känner att mitt tryck är högre mellan 12 och 3 på natten. Jag kan inte bevisa det för läkaren. Jag har varit på mätning här. Det ger inte det utslaget som jag ändå känner själv. Ja. Då kan det här vara ett alternativ.
Precis. Och då kanske man blir lite mindre orolig som patient om man får bevis. Ja, men du har högt tryck eller nej. Den där känslan som du har. Det är inte högt tryck. Då behöver du inte vara orolig för det heller.
Det kan vara något annat problem som man precis. Upplever då.
Ja, precis. Men det är också viktigt att veta att det inte är det. Och för en patient det kan betyda mycket att veta. Men nej, det är inte högt trycket som gör att jag men känner något visst tryck. Eller jag har ont i ögat eller sånt, den där känslan.
Du har tagit med dig den här lilla kittet som man då får med sig hem. Och i den ligger en liten apparat. Ska du ta upp den då så vi får se hur den funkar?
Så det här är den nyaste apparaten som vi har använt i en forskningsstudie som patienter kommer att få börja använda ganska snart. Men det är inte den som är ute just nu med våra patienter, men det är på G.
När är det på G då?
Kanske innan sommaren, men säkert efter sommaren.
Är den här lättare eller bättre att använda än den gamla?
Jag tycker att den är lättare. De har gjort förbättringar, till exempel det här. Man måste, för att mäta trycket, den här metoden kallas för rebound tonometry. Och med den är det en liten pinne som man måste sätta i apparaten och som ska studsa mot ögat. Och beroende på hur snabbt den studsar tillbaks, då vet man vad trycket är. För om du tänker när du kastar en boll mot ett mjuk underlag, då studsar den väldigt mjukt eller väldigt dåligt. Däremot om det är ett hårt underlag, då kommer den studsa snabbt tillbaka. Och det är samma princip. Om trycket är lågt i ögat, då kommer det att studsa inte lika snabbt som man skickade den in. Och tvärtom, om det är väldigt högt tryck, då kommer det att studsa tillbaka snabbt. Och det är det man mäter. Och då, den där lilla pinnen, det är det som har varit svårt för vissa patienter att sätta i ett litet hål här. Och då har de gjort en liten tratt, om man säger så. Och då kan man bara hälla i.
Det var i en forskningsstudie som publicerades i höstas som den här nya tryckmätningsapparaten testades. Den är ungefär 12 gånger 8 cm, lite större än föregångaren och därför lite stadigare att hålla i. Man placerar den mot ögat och så tittar man in i en iris. Håller man den rätt så ser man grönt ljus, blir det fel säger apparaten till och det blir rött. Det här kan man också se på den lilla displayen som sitter på sidan. Där ser man också sina mätvärden. Även om man inte ser färger funkar det, eftersom den så kallade irisen även arbetar med ljusstyrka. Pinnen då? Ja, den är av plast och har en pytteboll på toppen som ska studsa mot ögat. Diametern på bollen är mindre än en millimeter och jag testade och det känns knappt även fast den studsar flera gånger.
Den där metoden, själva den där studsande, det finns i en annan apparat. Och det är så det utvecklades först. Och det använder många på mottagningen. För då håller man apparaten framför patienten. Och det är istället för luftpuff. Och det är många patienter föredrar den här till luftpuff. För luftpuff, då sitter man och man hör apparaten som ställer sig. Och man spänner sig för man vet att det är, oh, nu kommer luften. Och sen. Och man är väldigt spänd tycker jag. Medans med den här, då känner man ingenting. Patienten ofta säger, aha, är det redan klart? Jag kände ingenting. Så det är...
Påverkar det också mätvärdet att du får alltså skillnaden med luftpuff och med den här metoden?
Alla metoder har sin specificitet, så det finns alltid skillnad. Så när man säger om man till exempel har mätt trycket oftast hos en optiker i stan, är det med luftpuff. Och då får man kanske ett visst värde. Och det kan vara högre eller lägre men än det trycket man mäter hos sin ögonläkare. Och man ska alltid mäta flera gånger för att se om det är bara tillfälligt eller om det är verkligen högre. Och man vet att det är skillnad från apparat till apparat, så från metod till metod. Så det som är viktigt är att veta vilken metod använder man. Och då kan man veta ungefär vilken skillnad det är.
Så även om patienterna kommer hit till Sankt Erik så kommer de behöva den andra metoden med ögonbedövning trots att de använder den här hemma. Och då kan mätresultatet också vara lite olika. Och ska läkaren tolka den skillnaden eller kommer man själv kunna tolka?
Nej, läkaren kan tolka skillnaden. Det jag tycker att man ska fokusera på med den där mätmetoden, det är inte det exakta värde man vill ha, men man vill se hur det varierar. Så även om det är en liten skillnad på 2-3 mm mellan det man mäter på kliniken, håller den sig på en jämn nivå, då vet man det. Även om det är lite högre, men det, då vet man det. Däremot finns det stora variationer. Då spelar det inte så stor om de är lite förskjuten uppåt eller neråt. Det är de där variationer som man är efter. Man vill se om det finns sådana trycktoppar som avviker och som man måste behandla.
Den nya låneapparaten som ännu inte finns ute, den kunde man även använda med en app. Den som patienter har nu måste man komma in med och då laddar personal ner den data som finns lagrad. Man kan naturligtvis också kontakta sin läkare och berätta om sina värden. Apparaten kan också lånas ut till patienter som inte kan hantera den själv men som har någon annan som kan hjälpa en med det.
Det som var nytt med den här är att patienter själva när de gjorde sina mätningar hemma då kunde de skicka sina resultat direkt till plattformen. Så att man kan komma överens om läkaren tycker att ja, om ditt tryck är över 20 då måste vi göra någonting. Och då kan patienterna skicka sina tryckvärde kontinuerligt eller under en viss period. Och sen sticker det ut. Då har man bestämt i förväg att är det över 20, då vill jag veta om det som läkare. Då kan man få en liten larmsignal och säga, aha, titta på Pelle, det är något som inte stämmer. Och sen man går och tittar i Pelles journal och säger, ja, här sticker det ut. Och då kan man kontakta patienten och säga, ja men antingen du får komma hit eller du kanske får ta dina droppar på ett annat sätt eller vi ändrar dina droppar. Och sen fortsätter att mäta, vi kollar om det blir som vi vill.
Om man nu hör det här och känner, jag vill ha just den här nya apparaten, kan man få den förskriven av sin läkare och säga att jag vill gärna testa den här istället för den gamla?
Nej. Det är inte så det funkar just nu. Det är väldigt få aktörer, om man säger så, ögonläkare som använder tryckmätare. Vi gör det här på Sankt Erik och det är en del av glaukomutredning, om man säger så. Jag vet att det är några glaukompatienter som har köpt en egen och det är oftast patienter som har förlorat ett öga redan. På grund av glaukom. De har haft ett högt tryck under lång tid. Och det har orsakat så pass mycket skador. Att de har förlorat synen på det ögat. Och de hade inga symptom. De bara upptäckte det till exempel av en slump. Att de inte såg med det ögat. Och sen när de sökte då upptäckte man. Oj, du hade väldigt högt tryck. Och de är så rädda att det ska hända samma sak i det andra ögat. Att de vill ha koll på det. Sen har du... De som var med i vår pilotstudie till exempel, det var både den yngsta var 33 tror jag. Och det är patienter som kommer att leva med sitt glaukomsjukdom i många, många år. Och de vill vara på det säkra. De vill inte oroa sig för att trycket är för högt och det kommer att leda till skador. Så de är väldigt intresserade av att mäta själv. Och de sa det själva att jag känner mig mycket lugnare. Jag behöver inte vänta tills om 3 månader eller 6 månader när jag ska till ögonläkare för att veta att trycket är på en bra nivå.
Ja. Är det något som ni kan förskriva en sån här apparat?
Nej, det är ingenting vi förskriver. Vi bara lånar ut här.
Framöver, vad tänker du att det här kan ge?
Med just den här apparaten, jag tycker att det är bra om alla patienter som inte har tillgång till en ögonläkare. Jag vet att när man bor på landsbygden, det är inte bara det är långt till sin ögonläkare. Det är också långa väntetider för de är väldigt få. Och att göra en sån utredning, att man skickar apparaten direkt hem till dem. De gör sina mätningar under en period och skickar resultat tillbaks. Och skicka apparaten. Att de inte behöver komma. Då kan man se om de verkligen behöver komma nu eller inte. Så att det, den där patientgruppen skulle jag vilja nå med den där metoden. Att öka lite med tillgång till vården. Även om man bor långt.
Laurence Guérin, optiker och forskningskoordinator på Sankt Eriks ögonsjukhus. Inslag 2.
Det ska bli mer egenproducerad syntolkning i SVT:s program och du kan påverka vad som syntolkas. Anna Zettersten är avdelningschef på språk och tillgänglighet på Sveriges Television, SVT. Hon säger att bolaget har börjat bygga upp en egen grupp anställda som ska göra syntolkningar som komplement till det de beställer av andra.
Vi kallar det för beställarkompetens. Att gör man inte en produkt eller tjänst själva så blir det så småningom svårt att kravställa och att ge feedback och bedöma. Är det här bra? Det blir också svårt när man ska prata med publiken, antingen via organisationer eller enskilda individer, att ta till sig på rätt sätt av den feedbacken som vi får. Så därför så vill vi återigen efter några års paus ha syntolkning som vi producerar med anställd personal. Och det är det vi gör nu. Vi har gjort ett par dokumentärer här under våren. En som heter Vad jag talar om när jag talar om flugfiske. Som är en jättefin timslång dokumentär om just flugfiske med ett ganska poetiskt anslag.
Det var någonting som jag tyckte passade mig.
Emily fiskar mitt i älven. Den omges av barrskog på båda sidor. En bergsrygg skymtar i horisonten.
Fiske är ju som en del av vem jag är. Jag vet inte vad jag ska göra annars.
Kul att de har lite för mycket.
Va?
Hon hovar upp en kopparfärgad öring med guldkantade svarta prickar och håller den i handen vid vattenytan.
Den var jättefin. Titta.
Hon sänker ner hoven. Fisken glider sakta ur hennes hand och simmar iväg.
Väldigt vackra bilder, väldigt fina saker som personerna som är med säger. Och syntolkningen går i linje med det, så att den är jättefin. Och den andra produktionen är också naturanstruken, så att säga. Den heter Det vilda Småland och är en naturdokumentär om just vildmarken eller vilda livet i Småland. Och lite senare i vår så kommer den tredje som vi gör med intern personal och det är en musikdokumentär om Herreys, de med guldskorna som vann Melodifestivalen på 80-talet.
Hur tänker ni med urvalet då? Hur väljer ni vad som ska syntolkas och vad man prioriterar ner så att säga?
Vårt första kriterium är ju att det ska vara visuellt berättade program. Därför så har vi ju från början valt att göra så mycket drama som möjligt. Alltså egenproducerad drama för både vuxna, barn och ungdomar. Och nu tror jag inte det är något drama som vi producerar själva som vi inte gör. Utan det blir verkligen syntolkat allting. Och sen finns det ju många andra visuellt berättade program också. Husdrömmar och Gift i första ögonkastet. Mästarnas mästare. Julkalendern såklart gör vi ju. Ja, det är ju ett drama då. Men vi gör också ett lite bredare urval än så, att ibland är det program som faktiskt är mer så kallade talking heads, så att det är några som sitter och pratar, men innehållet är så pass angeläget för alla i publiken att vi ändå väljer att syntolka, fast att det kanske inte är så mycket som syntolkas i det programmet. Men man får ändå mer än att bara lyssna på rösterna.
Jag frågar Anna hur man vet vad som blir uppskattat och funkar bra för publiken med synnedsättning, om de använder någon tittarpanel till exempel.
Det gör vi inte, och det gör vi inte för någon tjänst vi har, utan vi får in publiksynpunkter framför allt via vår kommunikationsavdelning och det som heter SVT Kontakt. Det är numret som har varit väldigt länge, 08 784 2000, och den är bemannad från klockan 14 till klockan 22 varje dag.
Och dit är det alltså välkommet att höra av sig med synpunkter. Det är också där man kan få reda på vad som ligger i tablån. De syntolkade programmen från SVT och UR sänds på SVT 24. Den som är bra på att använda appen eller hemsidan kan också hitta programmen i SVT Play eller UR Play. Men det kan vara rätt svårt att få en enkel översikt av tablån eftersom den läggs med ganska kort varsel. Och SVT har ingen särskild lösning för att få bara de syntolkade programmen upplästa. En syntolk utanför SVT som har upptäckt problemet lanserade en egen tjänst som går att prenumerera på. Hennes företag heter Syntolkeriet och ringer upp med ett meddelande varje dag som berättar vilka SVT-program som sänds med syntolkning. Men då kostar det förstås en viss summa pengar varje månad. Och när jag frågar Anna Zettersten vad hon tänker om det här är hon lite kluven.
Ja, jag tänkte dels att det var väldigt innovativt av den här personen och en jättefin tjänst. Men jag känner ju också att det här ska ju vi kunna erbjuda utan att det kostar publiken någonting. Och jag tänker att vi inte gör vårt bästa här riktigt. Det finns ett förbättringsområde att på ett mycket tydligare sätt kunna informera publiken om vad som är syntolkat, både långt i förväg och samma dag. Där behöver vi göra någonting, det tänker jag när jag ser det här. Fast det är jättefint gjort, verkligen.
Det här tänkte jag också. Du sa ju att man kan lämna feedback. Kan man påverka också vilka program, tar ni hänsyn till det? Om det är många som önskar ett visst program, att få det syntolkat?
Ja, det gör vi faktiskt. Kommer det synpunkter, och det behöver inte alls vara många, utan det kan vara att det är någon som för fram en synpunkt på varför vi borde syntolka en viss titel eller en viss typ av program, så är det värdefull feedback för oss. Och är det många som önskar ett och samma, då är det ganska troligt att vi åtminstone gör det till nästa säsong. Det är all feedback som ni kommer med från publiken är värdefull för oss. Även negativ, ska jag säga. Så att, var inte rädda för att komma med feedback. Det vill vi gärna ha.
Det här med att ni väljer syntolkning som det är idag, är det väl bara egenproducerade program som syntolkas? Vad kommer det sig?
Ja, det står i sanningstillståndet att det är det urvalet vi ska göra. Vi ska syntolka svenskspråkiga program, alltså det som vi producerar själva, och inte på utländska program. Så här har det varit formulerat i sanningstillståndet sedan 2014. Och vi har lyft det här faktiskt med regering och riksdag som ställer sanningstillståndskraven, att man kanske skulle kunna titta på det här. För det kan ju vara väldigt intressant att få utländska program syntolkade. Det handlar dock inte bara om regering och riksdag utan också om rättigheter.
Och jag tänker till exempel som Vetenskapens värld, där köper man ju in och sen så gör man ju svenska speakerröster. Så att det finns ändå svenskt tal där, men ja, man gör ingen syntolkning.
Nej, precis. För det räknas ändå som ett inköpt program. Så där går en skiljelinje. Men man kan ju tänka att det kanske behöver mjukas upp framöver. För nu är vi ändå uppe i ganska höga volymer av dokumentärer och drama och så vidare. Så att man behöver titta på något annat sätt i framtiden.
Man har inte kommit lika långt med den här egna syntolkningsgruppen som planerat eftersom det kommit flera sparpaket på SVT. Syntolkningen i sig dras inte ner, tvärtom ökar den. Men avdelningen påverkas eftersom personalen är inblandad i andra uppgifter nu som flyttar eller ställer om.
Men är det här ett område som ändå ser ut att kunna vara prioriterat i samma omfattning som tidigare, eller kommer det också att märkas av när det blir sparpaketen här?
inte sparpaketen internt hos oss om det inte är så att vi minskar antalet program som vi faktiskt producerar. Då blir det ju också färre syntolkningar rent timmässigt så att säga. Men det finns ju inga planer på nu och vi har inte det som direktiv heller. Vi styrs ju när det gäller väldigt mycket av sändningstillståndet. Det som vi är i nu, det räcker till och med 2025. Och från 2026 så kommer ett nytt sändningstillstånd som ska räcka i 8 år. Och vad, det kommer, vad som kommer hända då, det vet ju inte vi.
Du sa också att ni håller koll på ny teknologi och sådär.
Ja, som det är nu så produceras ju i princip all syntolkning på samma sätt. Någon skriver manus, man läser in det i en studio, man har mixning och klippning och så publiceras det. Vi använder inte syntesröster utan det är alltid levande människor. Men vi tittar ju på syntesröster. Skulle det kunna göra att vi kan göra några program lite snabbare och så kan vi lägga mer krut på andra större serier till exempel. Vi tittar också på, kan syntolken själv sköta en del av tekniken eller måste det alltid vara en tekniker med? Med teckenspråkstolkning till exempel så jobbar vi en del med självkör, att teckenspråkstolken sköter en del av tekniken när den spelar in. Kan vi göra likadant med syntolkning? Idag finns det ju så mycket mer enkel teknik som inte kräver att man är utbildad i flera år för att kunna sköta den. Och det vill vi kunna dra nytta av för att kunna producera mer och få till lägre kostnad. För det är ju hela tiden också för oss ett faktum.
Just det, men finns det något så här satt mål hur stor andel ni ska ha och är det liksom något ökande eller ligger ni bra till där eller hur ser det ut med det där?
Ja, vi styrs ju av procentmål, kvotkraven kallar vi dem för, och de höjs med 0,5% varje år. Det motsvarar ungefär 160 timmar. Men nyproduktion är väl omkring 400 timmar i år och publicerad mängd syntolkning i år kommer vara ungefär 1000 timmar. Vi brukar alltid hamna lite över kravet för att vi säkrar upp att vi planerar som att vi ska göra lite mer ifall det skulle hända någonting. Men det har själva verket har det alltid blivit att resultatet blir en hel del mer. Förra året skulle vi producera 6,0% och då tror jag vi hamnar på 6,7%. Så att, ja, vi gör helt enkelt fler timmar än vi så att säga måste.
Finns det någon skillnad mellan förproducerat innehåll och liksom live-syntolkning där i hur man tänker?
Ja, förproduktion är ju på ett sätt enklare för man har ju mer kontroll där när man skriver manuset och man spelar in och man kan ta om och så vidare. Live är ju verkligen en utmaning. Det kräver ju en viss typ av syntolkning och det är väl där vi också får mest synpunkter, att man tycker syntolken pratar för mycket eller pratar för lite eller säger. Men det är ju verkligen som sagt en utmaning. Nu brukar vi ofta lyckas låta syntolken vara med på genrepen så att hen kan träna helt enkelt. Men ofta avviker ju själva sändningen sen från genrepet. Folk pratar på ett annat sätt. Någon kommer in från ett annat håll, har bytt kläder eller vad det nu kan vara. Så att det är verkligen, verkligen en utmaning. Men jag tycker de som har syntolkat våra livesändningar är jätteduktiga. Men vi tänkte inte ge oss på det internt till att börja med. För det kräver som sagt en särskild kompetens. Så att vi avvaktar lite med det med vår interna personal.
Men då önskar jag lycka till med fortsätta uppbyggnaden av den här syntolkningscentralen eller gruppen som ni kommer ha här på SVT eller har redan. Så tack så mycket Anna Zettersten för idag.
Tack så mycket. Mm.
Inslag 3.
Att kommunicera med sin mobiltelefon utan att använda synen eller hörseln, det ska vi prata om idag. Vi ska titta på ett hjälpmedel som heter X-Band. Det är ett armband som ser ut ungefär som en smartklocka. En boett i gummi, ungefär 3x4 cm och så har den några reliefränder ovanpå. Några vertikala och några lodräta. Det här är en klocka, men med den kan du också ta emot och skicka meddelanden från din mobil utan att röra den. En av dem som har utvecklat det här är Peter Idestam Almqvist. Han är forskare och lärare vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.
Det här är ett armband som man kan kommunicera utan att använda sin syn eller hörsel. Så man kommunicerar med hjälp av känseln. Man får information via känseln i form av olika vibrationsmönster. Och jag kan även då mata in både kommandon och text till armbandet med hjälp av två stycken knappar som finns på ovansidan.
Det är de där reliefränderna som är knappsatsen. För att använda X-Band så behöver man en smart mobil, X-Band-appen och Bluetooth. Vi kommer till hur man skriver och tar emot meddelanden senare.
Så om jag har en smartphone, oavsett om det är en Android eller iPhone, så kan jag alltså prata med min telefon utan att titta på telefonen, utan bara använda armbandet. Så att i princip kan jag då vara dövblind.
Ja, det stämmer. Du kan kommunicera med din mobiltelefon genom bara att du får information från mobiltelefonen i form av vibrationer. Och du kan ge kommandon och mata in text genom att använda de här knapparna på ovansidan. Och utöver då att du kan kommunicera med din mobiltelefon, så är det också i sig en klocka. Så att den har tiden och du kan ställa in alarm och timers och den typen av funktionalitet som en klocka har. Det finns direkt så att säga i själva armbandet.
Ja, första frågan är ju, varför ska jag inte använda voice over som de flesta personer med synnedsättning använder när man har sin smartphone?
Ja, vi har ju jobbat tätt ihop med en grupp personer med synnedsättning när vi utvecklat den här. Och det är ju i väldigt många situationer svårt att använda voice over. Både om det kan vara en bullrig miljö. Det kan ju också vara så att det är en väldigt tyst miljö eller bibliotek eller någonstans där man stör. Det är också så att man kan inte ha en privat kommunikation eftersom alla hör vad man säger. Och lika så när man använder sin mobilskärm, så är det svårt att mata in textinformation. I bullriga miljöer så fungerar ju inte Siri och Google Assistant speciellt bra. Så att många personer med synnedsättning, de använder ju fortfarande ett tangentbord på sin skärm. Och då måste de ju leta reda på varje bokstav för att kunna mata in. Med det här armbandet så är det väldigt mycket lättare att mata in textinformation. Och det är faktiskt något som har förvånat oss lite. Vi har tänkt väldigt mycket att funktionaliteten att kunna ta emot information utan att behöva plocka fram sin telefon och lyssna skulle vara den absolut viktigaste funktionen. Men även inmatning har vi förstått att det är väldigt viktigt, för det är svårt i många situationer att faktiskt mata in textinformation och svara på korta textmeddelanden till exempel. Så en stor del av dagens kommunikation, både privat och i arbetslivet, består ju av korta textmeddelanden. Och där har det varit väldigt svårt för personer med synnedsättning att kunna delta på ett likvärdigt sätt.
Nu är det dags att testa.
Ja, det har då ett flexibelt armband. Och det är viktigt att den sitter ganska tajt, för att den ska överföra vibrationer till huden. Och om den sitter väldigt löst, då överförs vibrationen snarare till luften. Så att då blir det ljud istället för. Inställningar till armbandet, det gör du med hjälp av en app. Där kan du ställa in många saker, som till exempel vibrationsstyrka, hur snabbt du vill ha olika vibrationsmönster med mera.
X-Band-appen har starka kontraster och är anpassad efter skärmläsare. Peter Idestam Almqvist använder själv X-Band och tänker att den är användbar och intressant även för seende. Själv gillar han att ha koll på tiden.
Så jag har ställt in till exempel att varje kvart så får jag ett vibrationsmeddelande som talar om hur mycket klockan är. Men om jag vill så kan jag ju då ge ett kommando, trycka på en knapp på klockan och då vibrerar den tiden.
Jag har fått låna X-Band för att känna hur vibrationerna känns. Det finns olika sätt att koda vibrationssignalerna. Ett sätt är med morsekod. Den sortens kodsignaler som används med telegrafi.
Och du tryckte nu på den på nedre delen. Ja. Och då vibrerar det i min handled. Men jag kan ju inte tolka det.
Ja, då får man lära sig att tolka de här vibrationsmönstren. Och när det gäller tiden, så kan det vibrera på olika standarder. Dels så kan det vibrera då med En kort vibration betyder 1 och en lång vibration betyder 5. Sen så kan man också få det här i morsesiffror. Morsesiffror lär man sig väldigt lätt. Det tar ett par minuter att lära sig, för det är en kort och 4 långa, det är 1. 2 korta och 3 långa är 2. Så det är alltid 5 stycken signaler. Och det är antalet korta först som talar om det är 1, 2, 3, 4, ända upp till 5 korta signaler.
Själva vibrationen är ju, den är väldigt tydlig, men den låter ju väldigt diskret. Så det är inget brummande som hörs annat än för den närmsta, och kanske om någon sitter väldigt nära.
Ja, det är meningen att den ska vara diskret.
Kan alla lära sig?
Ja, man lär sig väldigt snabbt.
Hur digital måste man vara för att kunna använda den här X-band?
Man behöver ju en smart telefon och man behöver ju då kunna göra inställningar på sin smarta telefon. Men sen så, det som jag vill påpeka här, det är ju att nu tittar vi väldigt mycket på just olika tidsformat och klockan. Men utöver det så är det ju funktioner för att ta emot notifikationer och andra händelser, till exempel inkommande textmeddelanden och sånt, på sin mobiltelefon. Då får man olika vibrationsmönster beroende på var den här notifikationen kommer ifrån, om det är från Facebook eller om det är ett textmeddelande och så vidare. Om man får ett textmeddelande så kan man också i sin kontaktbok ställa in så att jag får olika vibrationsmönster beroende på vem det är som skickar meddelandet. Då kan jag ju till exempel, om jag är upptagen och sitter på ett möte eller någonting sånt, så kan jag ju bedöma, är det här någonting som är viktigt? Behöver jag läsa meddelandet nu eller kan det vänta? Efter lite träning så kan man ju faktiskt läsa hela meddelanden med hjälp då av morsekod. Långa textmeddelanden är det ju inte optimalt för, utan det är bra för korta textmeddelanden. Och dels de som vet om att jag har ett X-band, de har ju lärt sig då att skicka korta textmeddelanden. Min fru brukar bland annat skriva mjölk. Bara då vet jag att jag ska köpa mjölk på vägen hem. I appen så kan man förkorta meddelanden så att man vet, till exempel om man får ett visst långt meddelande från Facebook eller liknande, att nu har det kommit ett nytt meddelande från den och den person, kan man förkorta sådana saker så att man bara, så man inte behöver läsa hela meddelandet, utan man får en kort form av det.
Det där måste jag ju säga lät ju jätteläskigt. Vem är det som bestämmer vad som är viktigt i meddelandet?
Ja, vi har två tekniker. Dels så har vi då förkortningar, då är man själv som ställer in. Sen så har vi, men jag tycker inte att det är läskigt dock, det är att vi har även en koppling då med ChatGPT. Den är ännu inte implementerad i appen, men vi har byggt en sån. Och det fungerar faktiskt väldigt bra. Sen så går det ju självklart, textmeddelandet finns ju kvar, så du kan ju alltid gå tillbaka och titta vad det är för någonting. Och det finns också en träningsmodul i den här mobiltelefonappen som man kan träna för att lära sig då olika bokstäver.
Det var det jag tänkte komma fram till. Håller ni morsekurser och kurser i att använda den här produkten?
Ja, vi alla som köper produkten så ger vi support där vi kan hjälpa folk att komma igång. Vi samarbetar också med Iris Hjälpmedel, som vi har då också utbildat på att använda X-band, så att de i sin tur kan hjälpa deras kunder att komma igång.
Skrivs den här ut av Hjälpmedelscentralen?
Det är väldigt dyrt att få den godkänt på det sättet, och då skulle produkten bli betydligt dyrare. Men det kostar då 2990 kronor.
Vilka specialfunktioner är det då som den har eller kommer att få?
Ja, dels pratade jag det här om förkortningar med ChatGPT, är en funktion som kommer. Men det som kanske är allra mest intressant och spännande är att vi samarbetar med ett amerikanskt universitet som har en produkt som heter Clue, som är en navigeringsapp. Clue betyder garnnystan. Vi kommer då stödja deras navigering så att man kan få navigeringsinformation i form av vibrationsmönster. Det gör ju då att när man är ute eller inne också för den delen, jag behöver inte hålla telefonen vid örat eller så, utan jag kan bära matkassar eller jag kan bära min väska och så vidare, så att händerna blir ju då lediga.
Hur långt i framtiden är det här?
Det är bara någon månad bort så ska den här funktionaliteten finnas.
Det kan gå ännu snabbare att kommunicera med Xband framöver.
Ytterligare en funktion som ligger i framtiden, som ligger då kanske ett år bort, det är att vi också har en teknik för att mata in information som inte baseras på att du behöver använda knappar, utan du kan bara spänna dina fingermuskler. Användarupplevelsen blir att jag egentligen kan skicka meddelanden genom att bara använda mina fingrar utan att egentligen behöva tänka på att det finns någon teknik som stöder det här. Så det blir en väldigt häftig användarupplevelse att jag kan både ta emot information och skicka information direkt bara genom att använda kroppen.
Så jag morsekodar då med mina fingrar? Är det så du menar?
Ja, exakt så jag menar.
Och när blir det tankeöverföring?
Ja, det låter kanske läskigt, men det kommer. Och det kommer tidigare än vad många anar. Det är ju på forskningsstadiet fortfarande, men det är ju människor som kan skriva textmeddelanden och sånt bara med hjälp av tankar. Genom att läsa av hjärnsignaler så kan man då översätta det till text, man tänker på olika sätt, och skicka textmeddelanden. Det kan man göra redan idag av sina tankar. Men däremot är det förstås en teknik som än så länge är väldigt, väldigt dyr och som också kräver väldigt, väldigt mycket träning för den personen som... För det är ju både så att, men, att personen måste lära sig att tänka väldigt tydligt och på samma sätt. Och maskininlärningsalgoritmen måste också lära sig hur vissa personer tänker på olika bokstäver och sådär. Men det finns teknik som gör det här idag och det kommer att komma i framtiden. Men jag vill påpeka att det är inte så läskigt som man kanske först tror, att tänka några dumma tankar och så skickas det iväg till någon annan. Utan det är på samma sätt som att idag så kan du ha massor med tankar i huvudet, men det är inte allting som så att säga, du säger med munnen. Och på samma sätt är det här, det är ju liksom två olika tekniker, att tänka och att faktiskt tänka att jag skickar iväg någonting. Det kommer fungera på precis samma sätt, men det är ju inte större risk än med den teknik vi redan har idag, att man skulle skicka iväg någonting som man inte hade tänkt sig.
Och det är du övertygad om?
Det är jag övertygad om, ja.
Sa Peter Idestam Almqvist, forskare och lärare vid institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. En av utvecklarna av Xband. Vill man veta mer kan man söka på webben. Sök då på Xband och det stavas då med litet x och direkt efter band med stort B. Annars får man många andra träffar. Man kan också kontakta Iris hjälpmedel.
Inslag 4.
På sina håll runt om i landet har synskadade kunnat träffas och öva på att använda smarta mobiler och datorer. Det här har Synskadades riksförbund uppmuntrat på flera håll. Och det för att komplettera den i många fall otillräckliga eller obefintliga träning som syncentralerna ger med smarttelefon. På ett rikstäckande möte i veckan samlade SRF erfarenheterna och drog upp strategier för att få fler att känna sig hemma i den digitala världen. Per Karlström i SRF förbundsstyrelse berättar varför de vill få fler att hantera mobiler.
Egentligen är det ju här någonting som samhället borde se till att alla synskadade får kunskap om hur man använder digital teknik, framförallt smarta mobiler. För har man inte kunskap om det här så blir man väldigt utanför i samhället. Man har inte tillgång till betaltjänster. Man har inte tillgång till alla de sociala kontakter man kan få via det här. Man har inte tillgång till all information som man kan få. För det kommer troligtvis att bli mer och mer som kommer vara digitalt. Och som kommer gå via den här smarta mobilappar och så vidare. Så att det är därför som vi... Och olika sätt inom SRF då försöker att skapa den här kunskapen hos våra medarbetare. Och där har vi idag ett antal olika projekt som är igång redan.
I Skåne drog SRF 2021 igång en kurs som fick finansiering av regionen. Grundutbildning i smart mobil för synskadade, GSM. Då togs också ett utbildningsmaterial fram som numera är fritt fram för andra att ta del av via SRF. Och kurser eller övningsgrupper har redan hållits på flera ställen, till exempel Västerbotten, Bohuslän och här i Stockholms län. Där det nu också i vår finns träffar i Gotlandssalen dit man kan komma och få hjälp att bli haj på sin telefon. Britta Eskils-Janse som är medlemssamordnare på SRF Stockholm Gotland berättar att det här kommer att fortsätta även i höst och att det finansieras av Synskadade stiftelse och lite av regionen.
Diskussionen med syncentralen var den att den ser i sin verksamhet att många kommer dit, kommer igång med något och sen stannar det av för att man behöver öva hemma. Så folk tappar mycket av det man har lärt sig på syncentralen. Och då var vår tanke att erbjuda övningstillfällen dit man kan komma och öva och få hjälp. Men också dela med sig av råd och tips till andra då.
Ingela Sjöqvist som också jobbat med träffarna i Stockholm betonar att de inte kallar det för kurser. Bland annat eftersom det inte varit anställda pedagoger som i Skåne utan det bygger på frivilliga insatser.
Jag har ju varit med som funktionär och det som har varit ganska uppenbart är ju att såna här insatser behövs. Jag tror att avtalet ursprungligen med syncentralen var att man skulle ha fått en grundläggande utbildning hos syncentralen och sen fortsätta hos oss. Men det har ju kommit personer med ouppackade telefoner också. Så det, vi har ju inte liksom kunnat fokusera så noga som vi hade tänkt det från början utan det har blivit väldigt mycket anpassat sig hela tiden. Och det har vi väl lärt oss att vi måste skärpa upp det här kanske lite mer. Nu har vi ju delat upp det på Android och iPhone under våren. Jag tänker att vi pratade lite löst idag. Vi hade ett möte tidigare att vi kanske måste tala om lite mer. Den här gången ska vi fokusera på den och den och den appen. Om du är intresserad. Alltså att man kanske inte kan tillgodose alla vilda önskemål.
Men vad ska egentligen syncentraler och andra offentliga aktörer stå för när det gäller rehabilitering? Och vad kan och bör en ideell organisation som SRF göra? Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare och sakkunnig i rehabilitering på SRF Rikskansli, berättar om hur förbundets roll förändras genom åren.
Alltså om man tittar historiskt sett på det så skulle jag nog våga påstå att SRF var länge en aktiv aktör på rehabiliteringsområdet. Vi bedrev mycket egen verksamhet, egna kurser och så fram till 70-80-talet någonting. Då hände det ju något och det var ju att syncentralerna kom till vilket gjorde att samhället tog över mycket av det som vi faktiskt hade gjort själva. En gång i tiden så hade ju SRF eller DBF som vi hette på den tiden. Verksamheten var faktiskt vi som delade ut hjälpmedel till exempel. Till personer med synnedsättning. Men från och med syncentralernas tillkomst blev ju det här ett samhällsansvar. Och det var ett samhällsansvar även på när det gällde den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och så. Men vi har väl alltid i någon mån och i ökad utsträckning dessutom de senaste 10-15 åren kanske bedrivit kompletterande verksamhet i takt med att vi har sett att syncentralerna kanske inte riktigt svarar upp mot de behoven som finns så känns det som att de här kompletterande verksamheterna har fått allt större och större betydelse för människor. SRF kanske går mot att på olika sätt bli en aktör igen när det gäller just rehabilitering. Kortare ska jag snarare säga kurser som har rehabiliterande innehåll och så. Och det känns som att det är en liksom växande sektor för oss.
Ja, i takt med att samhällets roll byggdes upp i rehabiliteringen så lämnade SRF eller dåvarande De Blindas Förening över en del uppgifter som förbundet gjort tidigare till myndigheter. Och om nu inte myndigheterna kan uppfylla behoven så kan SRF öka sina insatser igen är resonemanget. Men det här kan behöva funderas igenom ordentligt vad man ska lägga sina resurser på och det kommer nog också avgöra hur framtiden ser ut med den digitala rehabiliteringen, avslutar Jimmy Pettersson.
Det vi måste fortsätta fundera på det är hur vi ska kombinera en eventuell större roll som utförare då med att faktiskt bedriva trovärdigt intressepolitiskt arbete. Det kan finnas utmaningar i det som det beror ju på skalan av det hela naturligtvis. Men en sån utmaning skulle ju kunna vara att samtidigt som vi vill bedriva verksamhet så ska vi försöka strida för att få resurser till verksamheten och så. Och att vi kanske faktiskt borde titta på exakt vilka konsekvenserna skulle bli av att vi allt mer blir en aktiv utförare igen. Både positiva naturligtvis för de finns, men också utmaningarna. Jag vill inte säga negativa konsekvenser, men kanske snarare utmaningarna som finns i att faktiskt axla de här båda rollerna samtidigt. Skillnaden ligger ju i att när vi påverkar att någon annan ska göra någonting, så har vi ju en roll, och det är ju att se till att resurserna till syncentralen ökar till exempel. Och det kan vara en viss skillnad i det jämfört med att jobba för att resurserna till oss själva ska öka. För då sitter vi delvis på två stolar, skulle man kunna hävda.
Det säger alltså Jimmy Pettersson på SRF Rikskansli. Och en annons för den digitala verkstaden som SRF Stockholm Gotland håller i Gotlandssalen finns i veckans nummer av tidningen.
Inslag 5.
Telegram. Hon kan få pris av kungen. 19-åriga Alice Berntsson är nominerad till Kompassrosen för att premiera ungt ledarskap med en prissumma på 50 000 kronor. Hon är ledare i Five Aside, som brukar kallas blindfotboll, och i idrottsskolan där barn och unga med nedsatt syn får testa olika sporter. Och så här säger Alice Berntsson till P4 Västmanland om nomineringen.
Jag vill skapa förändring på så många plan jag bara kan, och därför känner jag att genom idrotten så kan jag inkludera personer som lever i olika former av utanförskap och ge dem ett sammanhang där de känner tillhörighet och gemenskap och på det sättet får ett värde i livet.
Alice Berntsson är aktiv i IFK Västerås och fick nyligen också årets parasportpris på ungdomsidrottsgalan i mars. Övergrepp mot deltagare i daglig verksamhet. En synskadad person med intellektuell funktionsnedsättning och flera andra funktionsnedsättningar har blivit utsatt för fysiska och psykiska övergrepp på en verksamhet i Botkyrka, skriver Nyheter 24. Personalen har till exempel vid upprepade tillfällen låst in personen i ett rum och ibland sprutat kallt vatten på personen när den inte ville kliva ur duschen. Anhöriga har berättat att det orsakat oro och rädsla hos personen att vara på den dagliga verksamheten. Botkyrka kommuns ansvariga chef säger till nyhetskanalen att man både ändrat rutiner och ökat antalet chefer per personal för att komma till rätta med problemen. Synskadade Sadik hotade av utvisning trots fast jobb. Tidningen Arbetet skriver om Sadik som är blind och kom till Sverige från Syrien 2015. Sedan dess har han klarat svenska för invandrare, gjort praktik och också fått heltidsjobb på Samhall. Han pendlade först 3 timmar om dagen och sen flyttade han med frun och barnen till Växjö där han fått jobb. Hans barn är svenska medborgare, men själv har han fått ompröva uppehållstillståndet vartannat år. Migrationsverket sa sen nej och menade att Sadek skulle utvisas. Jobbet på Samhall är subventionerat, menar myndigheten, och därför kunde han inte få permanent uppehållstillstånd. Men en dom i migrationsdomstolen gav Sadik ändå beskedet om uppehållstillstånd med motiveringen att hans blindhet gör att han kan undantas från försörjningskravet. SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström hjälpte till med målet och säger till tidningen att det är uppenbart en form av diskriminering av en stor grupp människor. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Afternoon Tea, SRF Stockholm Gotland. Att studera på högskola med synnedsättning. Barn- och ungdomsläger, SRF Stockholm Gotland. Digital verkstad, SRF Stockholm Gotland. Föreslå aktiviteter, SRF Stockholm Gotland. Kristi himmelsfärd på Almåsa. Kurs i pappershantverk. Lunchträff i Tullinge, SRF Botkyrka Salem. Löpning i Orhem, DBFK och aktiva synskadade. Medlemsträff SRF Solna Sundbyberg. Prova på golf, SRF Stockholm Gotland. Prova på skateboard. Pub med öppen scen, SRF Stockholm stad. Sjung med Cerilla-kören. Syntolkat på Moderna museet. Syntolkat på Nationalmuseum. Och syntolkat på Stadsteatern. Torsdagscafé, SRF Stockholm stad. Träff i Gustavsbergs centrum om punktskrift. Träff i Nynäshamn, SRF Stockholm Gotland. Träff i Tyresö, SRF Stockholm Gotland. Utbildning för förtroendevalda, ABF. Ändrat datum, aprilträff i Gustavsbergs centrum.
Nu bjuder Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland återigen in till afternoon tea. Lördagen den 1 juni mellan klockan 14.00 och 16.30 träffas vi på Villa Gotthem på Djurgården. Villa Gotthem är en unik grosshandlarvilla i schweizerstil och huset är byggt i slutet av 1800-talet. I deltagaravgiften ingår det te eller kaffe och ett fat med olika sorters smörgåsar. Pålägg av bland annat rökt lax, västerbottenost och skagenröra. Vi kommer även få en bit grönkålspaj och olika sorters scones med sylt, smör och vispad grädde. Vi kommer även att prova olika sötsaker som chokladmousse, cupcakes, chokladtryffel och en bit amarettokaka. Barn kan få plättar istället. Deltagaravgiften för synskadade och stödjande medlemmar är 200 kronor per vuxen. Övriga betalar ordinarie pris på 395 kronor. Barn upp till 16 år betalar 100 kronor. Från SRF Stockholm Gotland kommer Sofia Näström och Kristina Ljung att finnas på plats. Vi behöver din anmälan senast den 22 maj. Kontakta Sofia Näström på telefon 08 462 45 17 eller sofia@srfstockholmgotland.se. Du kan betala in deltagaravgiften till postgiro 595-93-4 eller swisha till 123-475-9189. Märk betalningen med namn och afternoon tea. Adressen till Villa Gotthem är Rosendalsvägen 9, Djurgården. Välkomna! Har du en synnedsättning och studerar eller funderar på att börja studera på högskola eller universitet? Då kan det här vara något för dig. Nu följer information från SRF Uppsala län, SRF Gävleborg och SRF Västernorrland. Vi bjuder in till en aktivitet på temat att studera när man har en synnedsättning. Den 23 till 24 augusti träffas vi i Uppsala på Kungsgatan 62. Övernattning kommer att ske på hotell som ligger inom promenadavstånd för dig som inte bor i Uppsala. Deltagaravgift 200 kronor. Vi kommer att få besök av samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Uppsala universitet. Vi kommer att få veta mer om anpassat läsmedium vid Uppsala universitetsbibliotek. Vi kommer att få lära oss mer om hur man gör högskoleprovet om man har en synnedsättning. Deltagarna kommer att få möjlighet att ställa frågor och att utbyta erfarenheter från egna studier. Du som är bosatt i Region Uppsala, Region Gävleborg eller Region Västernorrland har förtur. Övriga är välkomna i mån av plats. För frågor kan du vända dig till Nanna Nygren. nanna.nygren@srf.nu eller på telefon 018 56 09 23. Anmälan görs till uppsala.lan@srf.nu. Sista anmälningsdag är den 28 juni. Du vet väl om att Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland anordnar två läger för barn och ungdomar i år. Den 16 till 20 juni är det läger för dig mellan 7 och 12 år på Kärsegården nära Drottningholms slott, Stockholm. Den 5 till 11 augusti är det läger på Gotland för dig som är mellan 12 och 18 år. Senaste anmälningsdag är den 15 april, så det är hög tid att skicka in sin ansökan. För mer information kontakta Kristina Ljung på telefon 08 462 4508. kristina.jung@srfstockholmgotland.se. Läs gärna mer på vår hemsida.
Det är digital verkstad igen för dig som vill förkovra dig på din telefon. Denna gång vänder vi oss till dig som är Android-användare. Det vill säga, du som har en Samsung eller Google-telefon. Vi ses i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, den 20 april klockan 12-14.30. För information och anmälan ring Britta på telefon 08 462 45 16 eller e-post britta@srfstockholmgotland.se. Välkommen!
Har du idéer på vilka aktiviteter SRF Stockholm Gotland ska arrangera nästa år? Just nu håller vi på med ansökningar av pengar och vill gärna få in idéer. Vill du bada isvak igen? Titta på fornlämningar på Gotland eller på konsten i tunnelbanan? Kanske lära dig att spela whist eller besöka olika konditorier i länet? Hör av dig med dina idéer till Britta Eskils Janse på telefonnummer 08 462 45 16 eller britta@srfstockholmgotland.se.
Hej och välkomna på Kristi himmelfärdshelg hos oss på Almåsa 8-12 maj. Vi börjar på onsdag 8 maj med middag och presentation klockan 18. Torsdag 9 maj 10.00 är det promenad, 10.30 bingo, mellan 12 och 14 så är det lunch. 14.00 bakar vi scones med tillbehör, 15.00 vattengympa och avslutar dagen klockan 18 med middag. Fredag 10 maj 9.30 börjar vi dagen med en föreläsning om vårens fåglar, vartefter vi går ut och upptäcker vilka fåglar vi har här på Almåsa. Lunch 12-14, efter det 14.00 har vi ett litet vårquiz. 15 cirkelträning i gymmet och sen avslutar vi dagen med middag klockan 18. Lördag 11 maj så börjar vi dagen med en promenad klockan 10. Därefter så är det boll 10.30. Lunch 12-14. 14 fikautflykt där man betalar sitt eget fika. 16.30 har vi en vinprovning och det kostar 200 kronor per person. Och vi avslutar dagen med middag klockan 18. Sen är det utcheck på söndag 21 maj efter frukost. Boka genom att kontakta oss på telefon 08 500 404 80. 08 500 404 80. Eller mejla till receptionen@almasa.se. receptionen@almasa.se. Pris 950 kronor per person, del i dubbelrum, eller 1150 kronor per person i enkelrum, och det är minst två övernattningar. Tack så mycket, hej!
Kurs i pappershantverk. SRF Stockholm Gotland anordnar en kurs i pappershantverk. Vi lär oss vika papper i olika former, till exempel askar och etuier. Kursen är tre torsdagskvällar i maj, den 2, 16 och 30 maj. Tiden är 18-21. Vi ses hos konstnären på Långholmen. Du får mer information när du anmäler dig. Egenavgiften är 400 kronor. Observera att antalet är begränsat. Anmäl dig till Anne Måndotter på telefon 070 716 98 95. E-post annemåndotter@gmail.com.
Hej alla vänner med synnedsättning. Välkommen på april månads lunchträff. Det blir bakad potatis med skagenröra samt kaffe och te och kaka. Vi får besök av synpedagog Jan Eidvall som berättar om vad en synpedagog gör och vad man kan få hjälp med på syncentralen. Anmäl dig i tid så att vi hinner inhandla tillräckligt med mat. Vi ser som vanligt fram mot en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Tid söndagen den 21 april klockan 13.00 till och med 15.30. Plats Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge station klockan 12.45 mot möteslokalen, hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.27. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte har ändrat tiderna. Pris 50 kronor, kontant eller swish till 076 850 2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdag den 17 april till SOS Botkyrka Salems telefonsvarare på mobil 070-656-2934 eller sms till samma nummer. Du kan även anmäla dig till Urban Eriksson på mobil 076-850-2972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com. Anneli stavas utan e på slutet och AMRV är initialerna på Anna Maria Rys väg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på. Samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrka Salem. Övriga planerade aktiviteter. Den 19 maj lunchträff med gästföreläsare. Den 16 juni lunchträff. 21 juni utflykt till Vaxholm med kommunala kommunikationsmedel. 24 augusti utflykt till Nynäshamn med kommunala kommunikationsmedel. Här slutar annonsen. Hej och tack.
Hej, där är Anna Nilsson från DBFK. Löpning i Århem den 21 april. Den 21 april har vi löpning med löparkurs Nina Rolfsdotter. Och det är mellan klockan 10.30 och 13. Och ja, nu är våren här och man börjar få lite spring i benen. Så det är väl ett bra tillfälle att komma igång. Vi kommer att få lite träningstips och tekniktips av Nina. Och springa lite tillsammans. Träningen håller på ungefär 1,5 timme. Och sen så grillar vi korv. Och kostnaden är 50 kronor. Och vi är ju i Orhem då. På Orhems skogsväg 31 är adressen. Det är BFKs klubbstuga och det här sker i samarbete med aktiva synskadade. Och den här gången anmäler man sig till aktiva synskadade. Då är adressen kansli@aktivasynskadade.org och telefonnumret 08-744-1593. Du kan också höra av dig till mig, Anna Nilsson, på 073-102-5480. Vi försöker fixa ledsagare till den som behöver. Så det är bra att veta det när du ringer eller hör av dig om vad du har för behov. Och de här 50 kronorna betalar du in den här gången till aktiva synskadade på deras Swish-konto om du har. 90 09 69 7. Alltså 90 09 69 7 eller bankgiro 900-96 97. Det går bra på kontant på plats också. Så jag hoppas vi ses i Orhem då. Ha det gott. Hej då!
SRF Solna Sundbyberg inbjuder till medlemsträff. lördagen den 20 april klockan 14.00. Eva Nilsson kommer och berättar om SRFs internationella arbete. Vi träffas i föreningslokalen på Västra vägen 9D i Solna. Och vi bjuder på kaffe och kaka. Anmälan görs till Anita Maddock på telefon 08-462-4523 eller e-post anita@srfstockholmgotland.se eller till Fiorella Öqvist på telefon 08-462-4503 eller e-post fiorella.oqvist@srfstockholmgotland.se. Oqvist med QV. Sista anmälningsdag, torsdag den 18 april. Varmt välkomna önskar styrelsen.
Prova på golf tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotland. Tisdagen den 14 maj mellan 17:45 och 7 på kvällen är du välkommen till Sollentuna Golfklubb på en prova på aktivitet. Vi kommer att få en genomgång av grunderna i golf av erfarna instruktörer och vi kommer att prova på att slå ut bollar från träningsområdet, driving range. Du behöver inga förkunskaper och vi får låna golfklubbor. Anmäl dig till Sofia på telefon 08 462 45 17 eller sofia@srfstockholmgotland.se. Anmäl dig senast den 4 maj. Kommer du med pendeltåg eller buss så kan vi möta upp dig vid Rotebro station 16:45. Mellan station Rotebro och golfbanan tar det ungefär 20 minuter att promenera. Torsdagen den 25 april är du välkommen att prova på skateboard på Fryshuset i Stockholm. Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland kommer att finnas på plats tillsammans med instruktörer från Fryshuset. En av instruktörerna är själv synskadad och har skatat i flera år. Inga förkunskaper krävs. Barn, ungdom eller vuxen. Alla är välkomna. Och förstås även du som har testat innan. Klockan 18.00 blir det en gemensam genomgång då hjälmar och skydd delas ut. Vi får sedan testa att stå på skateboard, ta fart, pumpa lite i rampen med mera. Du väljer själv hur mycket du vill åka. Vi har abonnerat hela ramphallen för att vi ska kunna prova på skateboard i lugn och ro. För alla deltagare ingår en matig smörgås med dryck, en chokladboll, kaffe, te eller festis. All utrustning som krävs ingår, men ta gärna oömma kläder på dig. Skor med så platt sula som möjligt och en vattenflaska är också bra. Föräldrar och syskon får gärna vara med, antingen som deltagare eller medföljare. Det kommer att finnas gott om utrymme att sitta ned för de som vill passa på att umgås. Vi har satt en lägre åldersgräns på 7 år, men hör gärna av dig om du har frågor angående detta. Datum och tid, torsdagen den 25 april. Klockan 18.00 till 20.00. Adress, Mårtensdalsgatan 6, Hammarby Sjöstad. Meddela om du kommer med färdtjänst och vill bli mött. Kristina Ljung från SRF Stockholm Gotland kommer att finnas på plats från klockan 17.30. Avgift, 40 kronor per person. Anmälan. Anmäl er senast den 15 april till kristina.ljung@srfstockholmgotland.se eller på telefon 08 462 45 08. Ange vilken slags smörgås du vill ha. Du kan välja ostsmörgås eller vegansk smörgås. Sätt in avgiften på plusgiro 595-93-4 eller swisha till nummer 123-475-9189. I meddelandet skriver du ditt namn och skateboard.
SRF Stockholms stad. Pub med öppen scen. Fredagen den 19 april är det dags för en medlemspub med ett mycket uppskattat tema, nämligen öppen scen. Sjung en sång, ta med dig ett musikinstrument, läs en dikt, berätta en historia. Bara fantasin sätter gränser. Tid och plats. Klockan 17-22 i Gotlandssalen. Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pajer, samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan krävs. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818 eller via e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen!
Hej, jag heter Nina Sedelund och jag vill efterfråga körkompisar till våran kör. Vi sjunger i en kör som heter Cerilla-kören och det är genom Kreativt Center i Medborgarhuset, plan 6. Och vi skulle tycka det var jättekul om vi kunde få med fler glada körsångare helt enkelt. Och det är ingen notbunden kör utan vi löser punktskriftssångerna på plats. Vi ses på tisdagar mellan 17.45 och 19.15. På Kreativt Center Medborgarhuset så sjunger vi en kör. Och vi vill gärna ha både killar och tjejer med. Tack så mycket. Hej.
Välkommen till Moderna Museet och vårens tredje visning för dig med synnedsättning. Visningen äger rum torsdagen den 25 april mellan klockan 16 och 17 och sker i långsamt tempo. Guiden presenterar utställningen Den tredje handen, Maurizio Cattelan och Moderna Museets samling. I visningen möter du några av Cattelans tankeväckande konstverk samt verk ur Moderna Museets samling som talar till flera olika sinnen. Det är begränsat antal platser. Visningen ingår i entrébiljetten till museet. För att reservera en plats, mejla till bokavisning@modernamuseet.se. Ange datum för visningen i meddelandefältet och berätta också om det medföljer en ledsagare. Ledsagare går alltid gratis. Telefonnummer till infodisken på Moderna Museet är 0723 734249. Vårens allra sista visning blir den 23 maj mellan klockan 16 och 17. Varmt välkommen!
Visning på Nationalmuseum torsdagen den 18 april 11.15 till 12.45. I den här visningen besöker vi den tillfälliga utställningen om Harriet Backer som var en av Norges främsta konstnärer från tiden runt 1900. Visningen utgår från beskrivningar av några få verk i utställningen. Visning och entré är kostnadsfria. Även ledsagare går fritt. Ledarhund och servicehund är välkomna. Vi samlas i Skulpturgården. Har du frågor inför visningen, kontakta Sara Borgegård Eljo på telefonnummer 08 51 95 44 26. Jag upprepar 08 51 95 44 26 eller mejla sara.borgegard@nationalmuseum.se. Vårens sista visning på torsdagar 11.15 till 12.45 är den 23 maj då vi kommer att höra om hur man gör skulpturer och andra föremål genom gjutning. Hjärtligt välkomna!
Här kommer lite information från Syntolkning nu om några kommande livesyntolkningar i Stockholm. I ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm kan vi just nu erbjuda ett par livesyntolkningar. Den 11 maj klockan 19 kommer vi livesyntolka En midsommarnattsdröm. Vi har som vanligt biljetter långt fram. Detta är Shakespeares älskade klassiker. En mörk komedi av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland annat Leif André i rollen som Puck, Angelica Prick som Titania och Bahadur Fouladi som Botten. Premiär på teatern 19 april. En månad senare, den 8 juni klockan 13, livesyntolkar vi familjemusikalen Matilda the Musical. Den prisbelönta musikalen Matilda är baserad på Roald Dahls barnbok Matilda. Detta är en musikalisk och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. Till hösten har både Syntolkning nu och Stadsteatern i Stockholm släppt biljetterna till livesyntolkningen av Company. Den syntolkas den 13 oktober klockan 16. I Stephen Sondheims Company följer vi Bobbys sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserade storstaden. I rollerna ser vi bland andra Frida Modén Trischl, Helene Sjöholm, Gunilla Backman, René Mirro, Sara Jangfelt och Linda Olsson. Hjärtligt välkomna att följa med på en livesyntolkad teaterföreställning.
Biljetter bokas via alltomsyntolkning.nu/event, där även ytterligare information finns att tillgå. Har ni inte tillgång till webben så går det bra att ringa 031 360 8445.
SRF Stockholms stad i samarbete med ABF Stockholm, torsdagscafé den 11 april. Välkommen till vårt torsdagscafé den 11 april. Den här gången uppträder trubadurerna Gabriella Lindvall och Stefan Ström. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén, telefon 070 276 3818 eller e-post birgitta_linden@telia.com. Varmt välkommen.
Det blir en träff i Gustavsbergs centrum den 2 maj på temat Vad är punktskrift? Vi får höra lite om punktskriftens intressanta ursprung och historia. Vi får också en introduktion till punktskriftskonst. Den som vill får även möjlighet att prova på det. Vivianne Emanuelsson och Anne Måndotter berättar och visar. Båda använder punktskrift såväl till nytta som nöje. Och datumet var alltså den 2 maj. Vi ses klockan 13-15 i Nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum, snett mitt emot Coop. Om du har frågor eller vill anmäla dig, ring Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23. Sista anmälan är torsdagen den 25 april. Välkommen!
Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland anordnar träff i Nynäshamn fredagen den 19 april klockan 13.00 till 15.00. Adress Centrumkyrkan, Stadshusgränd 4, Nynäshamn. Tema för träffen är Se dåligt, må bra. Jan Eidvall kommer på besök och berättar och svarar på frågor om optik, hjälpmedel, rehabilitering och ögonsjukdomar. Vi formar träffen utifrån dina funderingar och frågor. Observera att anmälan den här gången ska göras till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16. britta@srfstockholmgotland.se. Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland anordnar träff i Tyresö fredagen den 26 april klockan 14.00 till 16.00. Adress Bollmora gårdsväg 6 i Tyresö. Tina Strömberg från föreningen Syskonbandet kommer på besök och berättar om föreningens verksamhet både i Sverige och utomlands. Anmälan och frågor till Evy Hellberg på telefon 070 758 5051.
ABF bjuder in till funktionärsutbildning lördagen den 4 maj klockan 10 till 16. Välkommen till en hel dag med 7 parallella utbildningar. Förutom fokus på respektive styrelseroll ges här även en bra möjlighet till att möta andra förtroendevalda och utbyta erfarenheter. Platsen är Långholmens folkhögskola, Lövströms allé 7 i Sundbyberg. Målgrupp, du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag. Deltagaravgiften är 550 kronor. Anmäl dig till hanna.dorve@abf.se eller ring henne på telefonnummer 08 444 77 93. Aprilträffen i Gustavsbergs centrum som har annonserats ut den 4 april blir istället den 11 april.
Alltså, torsdagen den 11 april blir det en trivselträff i Gustavsbergs centrum klockan 13-15. Som vanligt i nattvandrarnas lokal snett mitt emot Coop. Anmälan och frågor gör du till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23. Anmäl dig senast tisdagen den 9 april. Välkommen!
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka? Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR Lor Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.